Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
God kväll, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service och en god fortsättning på 2020, eller 2020, eller vad vi nu ska kalla detta året för någonting. Det var lättare för när åren hette 73 eller 89 eller sådär. Nu är vi på 20-talet och även på 20-talet. Det är lite svårt att, svårt att förhålla sig till, och svårt i listor framförallt, eftersom en konsert nu då i min bootleglista som är inspelad i december 2019, där står det ju 19, 12, 18. Men nu står det då, om jag spelar in Jeff Tate i Göteborg nästa vecka, så kommer det att stå 2001-17 eller 2001-17. Precis som att man har hela året. Ja, det här är märkligt. Jag tycker vi borde prata med någon om detta, tror jag. För att underlätta för oss bootleggers så borde vi ju prata med någon om datum. Det behöver inte vara jag, det kan vara någon av er, men ni kan väl i alla fall ringa först, så får vi se. Jag hoppas och önskar att ni har haft en bra jul och allt sånt. Och jag ska be att få inleda det här avsnittet med att säga att det har inte jag. Jag tänker inte bli så långrandig, men på lilljulafton så blev vår älskade katt Doris väldigt sjuk. På julafton lades hon in på sjukhus och på juldagen gick hon bort. Så alla ni som har njutit eller fnissat eller skrattat eller någonting annat åt snarkningarna eller andra ljud i podden tidigare, ni kan få ägna henne en tanke i denna sorgliga stund. Hon blev 14 och ett halvt år gammal, så det var en anständig ålder på en speciell gammal dam. Sorg har jag ju pratat om redan i avsnittet om Eric Carr, och är någonting jag ständigt funderar på och förhåller mig till. Men jag tänker inte gotta ner mig mer i det nu. De som vill lyssna på hur jag tänker, ni får lyssna på Eric Carr-avsnittet. Nåddes dessutom igår kväll av att nyheten av att Neil Peart hade gått bort, och det var ju också en jävla inledning på detta året, kan man ju säga. Jag tänker inte påstå att jag känner till Neil Peart eller är så intresserad av Rush på något större plan, men jag är ju fullständigt medveten om hur duktig och hur viktig han och bandet har varit för allt jag älskar. Och att min stora trumidol Mike Portnoy håller honom som sin största. Liksom det, så att allting är beroende av allt annat, och jag hyser den största respekt för både Rush och deras medlemmar. Dess medlemmar. Så det var väldigt sorgligt att höra att han blev bara 67 år gammal. Så det är lite sorgligt, och det får vi bära med oss, vi som är kvar. Bära med oss och göra bättre av, som det heter. Vara lite gladare, vara lite lyckligare över att vara vid liv, vara lite snällare mot andra människor. Det är mitt motto för detta året, för övrigt, att hälsa på en ny människa som jag inte har träffat för varje dag. Jag promenerar ju till jobb och tillbaka varje dag, så jag tar ungefär en halvtimme enkel väg. Så att jag träffar ganska många människor, och till slut har man ju gått samma väg 5 dagar i veckan ett tag. Då är det ju vissa som är återkommande, för de börjar ju sina jobb samtidigt. Och till slut, det som börjar med en liten nick blir ett leende, blir ett hej, blir ett oj, hon kom inte idag, undrar var hon är någonstans. Det där är intressant. Och någonting att förhålla sig till det också. Nåväl, har vi något annat? Vad har vi på Kisshimlen då? Har väl inte hänt något vansinnigt stort där. Det har varit lite kul för oss bootleggsamlare, kan jag säga. Vi fick en julklapp i form av en Asylum-spelning som aldrig har varit ute innan på audio. Greensboro den 29 december 85. Decemberspelningarna är ju alltid kul att få tag i. Finns ju inte jättemånga. Så är det där just i december, det är då de mixtrar med scenerna. Fast det är inte så nära nyårsafton, där hade de blivit lite Eller ja, jo, de mixtrade ju nästan varje dag med någonting på den turnén. Men det var jättekul i alla fall. Och sen så är det en snubbe som har dumpat över alla sina gamla mastertapes till ett väldigt bra gäng som kallar sig för KRW och Company. Och de släpper ut alla möjliga band från 70-, 80- och 90-talet i superkvalitet, högupplöst ljud och så vidare. Och nu kom där en trojka. Samma dag fick vi Paul Stanley, soloturné, Wilkes Barre, eller Wilkes Bar, eller hur man nu uttalar det, 89 från Marston. Peter Criss, samma ställe, Wilkes Bar, Market Street Square, 1992 i maj, det vill säga den första klubbturnén där som man gjorde på många år. Och, hör och häpna, Frehley's Comet från Old Forge i Pennsylvania, också nära Wilkes Barre, den 23 juni 87, det vill säga tredje gigget med Frehley's Comet 87 och numera den tidigaste kända inspelningen. Han inledde turnén 87 där, två kvällar på L'Amour tror jag det var, 21-22 juni. Sen var det denna Old Forge, som även heter Wilkes Barre i vissa turnélistor. Och sen var det Syracuse den 25 juni, som tidigare har varit den första kända inspelningen. Men nu hoppar vi upp ett pinnhål som det heter. Och någon jäkel sitter ju på L'Amour-spelningarna. Det är ju övertygad om allting på L'Amour spelades in, eller filmades eller sådär. Vi har Queensryche februari, L'Amour 87, dels en DAT-inspelning som är som en soundboard och så hela giget på video, och så har vi den synkad och den ligger på min YouTube-kanal. Och sen har vi såklart Vinnie Vincent Invasion från 86 i december från L'Amour, och så vidare och så vidare. Så att det är klart att någon bör ju ha bandat båda giggen. Jag vill till och med minnas att jag har sett dem i listor. Låter det vara osagt. Jag har inte hittat dem i alla fall, jag har inte dem själv. Men det börjar ta sig. Så att, ja, tre små julklappar där och Kiss från Asylum-turnén. Eller Kiss Asylum var julklappen, ja. Det här var mer som en slags försenad nyårspresent. De dök ut bara för tre dagar sedan, de här solospelningarna. Och kul att få master från typ samma ställe, så här, från samma kille som har spelat in, och så tre rad där, Ace, Paul och Peter. Det var ju bara synd att Gene inte gjorde en soloturné ungefär den tiden också. Så hade man haft alla fyra medlemmar, originalmedlemmarna på soloturné. Kaffet som jag sörplar på idag dricks för övrigt i min härligt royalistiska brittiska Catherine and William minneskopp från när de gifte sig 2011. Jag är inte riktigt säker på vilka de här är. Jag har fått denna koppen av min far. Jag brukar hävda att det är några som varit med hem till gården, men jag är inte dummare än att jag skämtar lite där. Så jag drar en komisk poäng, som man säger i branschen. Jag fattar att de är någon form av kunglighet och skulle till och med kunna vara att de är prinsar och prinsessor. Det är de säkert. Be that as it may, and I doubt that it was. I övrigt så, ja, där kom ju en liten julklapp till er. Det är i slutet av december där. Så läckte ju de här första 7 minuterna från The Coventry 73 ut på video. Det vill säga inte den kompletta spelningen från den 22 december 73, den som har funnits ute sedan Kissology kom och som finns även i master då för vissa av oss. Utan de här 7 minuterna, när man, jag har ju berättat om det för Kiss hade bara ett enda videoband. De filmade när de repade och tittade på det, och sen filmade de den 21 december för att titta på det, och så spolade de tillbaks bandet för att filma den 22. Men de spolade inte helt tillbaks. Så 7 minuter finns kvar. De 7 minuterna har jag visat på ett par föreläsningar, men jag har aldrig fått tillåtelse att släppa ut dem. Det har inte varit upp till mig, utan jag har varit tvungen att hålla på dem, för jag betalade ganska dyrt för dem också. Men de läckte ut av någon annan på en Facebook-kanal, och då kände jag att finns de på en Facebook-kanal, då är de ute. Och det är dessutom ingen sluten Facebook-kanal, utan en sån här Kiss. Det har ju varit en dålig hemlighet i många år. Den har ju läckt ut den här videon till fler och fler. Det är bara det att någon har inte släppt ut den. Så jag drog grisen i egen svans och slängde ut de här 7 minuterna på min YouTube-kanal. Och det blev ju lite rabalder kring det. Jag fick ett par sura mejl faktiskt från några. Och så då som vanligt, de klassiska dumhuvudena, för det är precis vad jag tycker de är, de som klankar på Stockholm 84-filmer. Vad är det här? Fan, bara 7 minuter, jag lovar att det svinet sitter på hela gigget. Och så förklarar man att nej, så här, det funkar inte så, utan det finns bara detta. Och sen är det de, nej, det är inte så jävla bra kväll, det är ju svartvitt. Och det är ju inte Blu-ray. Det är ju bara en kamera. Det var inte 7-8 kameror där inne. Ja, samma gnällerövar som alltid. De hör alltid av sig. Det är alltid roligt. Jag funderade faktiskt ett tag på att stänga kommentarsfältet. Man ska ju aldrig läsa kommentarer. Kommentarsfält är ju forum för förskallar, som det heter i svenska med. Och det har ju aldrig varit mer sant än nu när folk skriver att barn ska våldtas och skrattar åt att människor dör i flygolyckor och sånt. Så kommentarsfält är ju det ondaste vi har faktiskt, eftersom människor är dumma i huvudet. Så jag funderade på att stänga kommentarsfältet där, men jag gjorde inte det, och det var jag glad för där kom en annan kommentar som har gett mig stor glädje. Och framgent kommer att ge någon annan glädje också. Så att det är roligt ändå. Alltså, de flesta människor är ju ändå hyggligt normala, men det finns ju en rätt stor andel rövhålar ute. Som jag hoppas inte att någon av dem lyssnar på denna podden, och om de gör det så förstår de nog inte vad jag säger ändå. Så att, och förstår de vad jag säger och lyssnar på denna podden ändå och ändå tycker det är värt det, så ja, då finns det ju hopp även för dem, kan man ju säga. Det är någonstans, så är vi ju bara människor trots allt. Nåväl, det var kul att den läckte ut. Det är ju Juice och en större delen av Cold Gin som finns på den tejpen. Så har ni inte sett den, så gå in på 1277 YouTube-kanal, så ligger det The Coventry från den 21 december. 7 minuter av härlighet. Och sen så, ja, jag är ju lite överväldigad som vanligt. Det är ju dags för mig att betala podden. Den hostas hos de här Podomatic. Och efterhand som ni har blivit fler så har jag fått ta de dyrare och dyrare abonnemangen. Och nu är det så pass, nu betalar jag 3 500 eller vad det är per år. Så jag slängde ut på Facebook att om någon vill skänka en 10 eller en 100-lapp eller ingenting, eller vad, så det spelar ingen roll om ni gör det. Det är ingen som kommer att bli utan podd, för så länge jag tycker det är roligt så betalar jag. Men ni var ganska många som ville hjälpa till, så det har faktiskt blivit lite pengar över, vilket har gjort att jag har kunnat fixa en annan grej som också kommer att komma er till gagn. Så att podden är betald och glad, så vi har den ett år till. Eller den blir det nu. Vad har vi idag? Den 11. 17, 22 kanske, eller 20, jag spelar ingen roll, det ligger på rätt konto i alla fall, så att det dras snart, så är vi kloka och glada ett år till. Och sen så, som sagt, så den överskjutande lilla pengarna blev, den har jag investerat eller sett till att det blir kul för oss även framgent. Och apropå kul framgent, jag vet inte om någon såg det, men den 20 december på Peter Chris födelsedag, no less, så kom där ut en liten reklamfilm i alla sociala medier. Vad handlar den om? Ja, ni som inte har sett den, ni kan ju fråga syran om hennes Facebook-konto eller något. Ja, för den hamnade ju både på min kanal, tyckte jag bestämt, jag såg i alla fall. Och sen hamnade den ju på Karls kanal. Carl Linnaeus, alltså Claes Linnaeus, han som skriver rockgrejer. Och sen hamnade den även på den här bokkanalen, Partners in Crime. Det var liksom en liten, jag vet inte vad, det var en kort film, bara 29 sekunder eller någonting. Ja, titta gärna på den. Har ni inte sett den så titta gärna, och har ni sett den så kan ni ju titta igen, eller så kan ni titta på någon annan film, det lägger jag mig inte i. Onwards and upwards. Ska vi ta och bena vidare då? Det var någon som skrev precis nu innan nyår att är det inte dags att fortsätta med Kistory? Och jo, det tycker jag också att det är. Jag gör ju det, som sagt, det här på känsla. Vilket också är anledningen att jag inte vill använda mig av prenumerationstjänster typ Patreon och sånt. Utan jag vill bara kunna ha roligt och sluta när jag inte har roligt. Och därför så var det kul med Kistory i 2 avsnitt där, ganska nära varandra. Men sen så kom det så mycket annat roligt, och så blev det roligt på andra sätt. Och så glömde jag faktiskt lite bort att jag var i början av Kistory-boken. Men så var det någon som påminde mig, och då hade jag faktiskt redan själv bestämt mig för att jag, efter allt det här med min katt och så har jag inte haft så roligt i december. Och framförallt inte varit speciellt, vad ska man säga, inspirerad att gråta ner mig i någonting särskilt. Så det blir väl alldeles utmärkt, tycker jag, att vi bygger upp 2020 genom att gå tillbaka till 1973, för det är dit vi ska. Jag var tvungen att lyssna på slutet på det gamla avsnittet för att se hur fan, var var vi någonstans? Hur långt kom vi egentligen? Och så vidare. Och då hörde jag ju att det där var en rätt rolig podd. Jag kanske borde lyssna på ett avsnitt eller två. Så det lyssnade jag lite bara precis i slutet. Och då sa jag där att jag slutade på sidan 42. Och att nästa gång så ska vi bege oss till nyårsafton 73. Och det är ju precis det jag har slagit upp. Precis här framför mig. Sidan 43 och 44 svartvita sidor. Med alldeles fantastiska bilder underligt layoutade. Precis som det ska vara. Om vi tittar på vänstersidan, sidan 43. Ja, nu får ni hänga med, nu börjar vi då. Nu börjar podden. Alla ni som har spolat förbi introt, nu börjar podden. Så här. Punkt. Nej, inte punkt. Nu börjar vi. Och när ni hör någon signal som jag tycker är rolig så vänder jag blad och säger, och glömmer jag det där med signal så får ni klippa in en egen eller ta någon annan, ha en ringsignal som ni tycker är kul. Sidan 43 är en uppslaget är svartvitt som sagt. Det är text på högersidan, bilder på vänstersidan men även en bild på högersidan. Sidan 43 till vänster består av fyra bilder från nyårsafton 73. Längst upp till vänster en ganska dålig bild. Man ser Paul tydligt men Jean håller basen framför ansiktet. Tyvärr. Och den högra bilden är Jean som räcker upp armarna i vädret. Gör han djävulstecken? Han gör inget djävulstecken. Han ser mest lite gontig ut faktiskt. Sen är det en stor bild. Och det är den konstigaste bilden av dem alla. Det är en skitsnygg bild. Helscensbild, man ser Peter till vänster och sen står bandet i Black Diamond formationen med Gene, Ace och Paul till höger, men den är inzoomad just för att man ska se Peter och Gene och Ace så att man får bara halva Paul. Hade de layoutat denna bilden bättre så hade de, för den är komplett i original för mig, alla medlemmarna syns tydligt, så hade man ju zoomat ut den lite så Paul kom med och så hade man gjort lite, det var väldigt mycket svart meningslöst i den, så kunde man gjort om den lite så att alla hade synts bättre, men still, nyårsafton 73, Paul med banditmasken och alla är lyckliga. Längst ner till vänster har vi en bild på Ace, en hygglig närbild, helkroppsbild är det faktiskt på Ace, med den fina silvervingarna på tröjan där som man hade just där i början. En liten bild på Academy of Musics billboard får vi också, dock inte, det finns en bild på billboarden. Säg det snabbt fem gånger. Det finns en bild på billboarden. Det finns en bild på billboarden från nyårsafton där alla banden står med utom Kiss. För de kom ju till sent, alternativt så fick de bara stå med. Någon artist i något band har tydligen hävdat att hans band hade supit så jävla mycket så de fick ställa in på samma dag och då kunde Kiss ta den platsen. Det stämmer inte alls. Kiss repade för detta giget flera veckor innan, så att det där är bara skitsnack. De såg Coventry-spelningarna i december som uppvärmningsgig för nyårsafton, så att det där är skitsnack. Det var inget som blev bestämt med kort varsel, utan det var de visste om det här ett tag innan. Nåväl, bilden på billboarden. Där står Howard Stein presents 8 p.m. Argent, Redbone and Kiss. Och sen 12 mid Renaissance, Soft Machine och 11th House. Och 8 p.m. med Argent och Kiss, det är den 26 januari. Så det är ju billboarden med Kiss, men det är ju inte billboarden för nyårsafton. Fast de ville väl ha en billboard där deras namn stod med, kan man ju tänka då, eftersom det är Kiss. Apology. Under till så har vi, det sista vi har på den sidan är en liten, vad ska vi göra ikväll i New York, en sån här grej i tidningen, Night of Fear. Chris Charlesworth is your guide for an evening's entertainment in New York. Vi ska se vad det står om Kiss. Vänta lite. Okej, nu flyttar jag mig lite. Det var väldigt, väldigt liten text och jag är väldigt, väldigt gammal. The Academy of Music. Nej, jag kan inte läsa det. The Academy of Music. Nej. Var har vi en lampa någonstans? Här. Jag ska bara tända min mobillampa. Prata gärna med varandra så länge så kommer vi att strax att återgå till ordinarie program. The Academy of Music is not unlike our own rainbow, but shabbier. Ja, det är kanske our own rainbow. Är det London-tidning då? Ja, stod inte det. But shabbier. It had been described to me earlier as a 3,000-seater urinal which was a little cruel, but it doesn't figure in my personal favorite venue list after last night. On the bill are Blue Oyster Cult, Iggy and the Stooges, Teenage Lust and Kiss, in reverse order of appearance. Jaha, det var ingen guide utan han har tydligen redan sett dem. Och i recensionen som då är dåligt kopierad kan man i alla fall utröna att Kiss dress in costumes from the classic American comic books, bat uniforms to be precise. The bass player wears bat wings and all four are caked in makeup. To say they were disciples of the devil would not be an understatement. The music is both loud and heavy, pretty simple riff-based rock and roll with very steady funky beat to it. Så det var vad han tyckte. Han gillade, han trodde att Firehouse var sista giget, sista låten. Ja, ja. Han var inte helt nöjd, precis som vi visste. Det var det få som var tydligen. Höger sidan då, sida 44, där har vi, i mitten på sidan har vi en bild på Paul och Ace, där vi tydligt ser Pauls banditsmink. Och under den har vi ytterligare en bild på Jean. Så att det är mest text på denna sidan. Inte så mycket bilder, utan, men det är verkligen ett snyggt uppslag ändå. Det är ju, vi får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bilder från nyårsafton 73. Och fram till Kistory så hade vi ju, vi hade några stycken, men vi, många av dem visste vi inte var just från nyårsafton. Eftersom det fortfarande länge gick rykte om att Paul hade stjärnan på nyårsafton. Att han inte hade banditen där. Det är väldigt fascinerande, men det vi vet bättre nu och det är vi tacksamma för. Nyårsafton-giget kan ni lyssna på YouTube för övrigt, ni som inte har det själva. Den finns ju på en vinylbootleg numera, men har ju funnits på tape i alla år så. Audion på det giget ligger på 1277-kanalen också faktiskt. Kiki Bettan och Lotta-kanalen som jag hänvisar till i gamla avsnitt vek ju hädan för några år sedan. Där var många bootlegs på den, men tyvärr så blev den nedtagen av någon. Inte mig själv. Däremot så, vissa grejer har jag lyckats slänga upp på min vanliga kanal. Så där kan ni lyssna på nyårsgiget 73. Ska det ta så här lång tid att gå igenom ett uppslag, då kommer vi ju aldrig bli. Men det är bra, då har vi många poddavsnitt framför oss. Nu ska vi se vad står i texten då. Har vi något spännande här? Critics didn't like us. People didn't know who we were, but we went anyway. Klassiskt. De åkte upp till Kanada i februari 74. Det blev det lite snack om här. Finns det ett par fräcka bilder. De spelar ju på ett gymnasium där i en aula. Och loggan på den tiden, bokstäverna hängde ju för sig själv. De satt inte fast i en ram. Så det finns ett par bilder från Calgary, är det va? Tror jag. Där sista S-et hänger helt snett och vinkt. Det ser verkligen hemkokt och hemsytt ut. Och publiken, det finns en bild på publiken som ser ut, helt chockad ut också av det här märkliga bandet från New York som åkte till Kanada för att spela. Där önskar man ju att någon hade haft en bandar, men varför skulle man ha det? Det var ingen som visste vilka Kiss var. Jag tror det var så att de skulle vara ett förband till någon större artist, jag minns inte vem det var i talande stund. Men som ställde in så att Kiss valde att spela ändå. Och det, ja. Hur många förband har jag sett genom åren som jag tänkt att nu ska jag börja banda det här? Fast å andra sidan har jag aldrig någonsin upplevt ett förband som har chockat på samma sätt som Kiss måste ha chockat. För det måste de ha gjort. Alltså alla förband jag har sett har ju varit band som har spelat ibland kompetent och ibland inkompetent musik. Men jag har aldrig sett något som har gått ut för att bara benkrossa på det sättet. Som jag har blivit helt sådär, fan, de blåser eld och skickar upp trummisen i luften och sånt. Ja. Det har jag aldrig varit med. Det kanske ni har. Gratulerar i så fall. Nu äter jag plopp för övrigt. Nästa uppslag, sidan 45 och 46. Där har vi en färgbild. Från, är det nyårsafton också? Nu ska vi se här. För nu är det är en närbild på Paul och Ace och Paul har banditmasken. Men nu gäller det då. Han hade banditmasken på 3 gig. Den ser lite annorlunda ut på alla gigen. Men det är sällan man får en så bra närbild så att man kan kolla sminket liksom. Så man får kolla på kläder och så vidare. För han hade stövlar på sig på nyårsafton med en silverrand. Och på 26 januari så hade han Mossans kjol med lite paljetter på. Den har han ju inte här. Och sen i mars där då såg alla bättre ut än vad de hade gjort på de två föregående giggen. Men detta är... Ace har vingarna. Ja, men detta är nyårsafton också. En skitbra närbild på Ace och Paul från, i färg då. Det är hela uppslaget är den bilden. Så vi har Paul på högersidan, Ace på vänstersidan. Och så lite text. Och sen så längst ner till höger på sidan 46 har vi en bild på Gene och Peter backstage i mars, april 75 kanske, något sånt. Av Peter att döma. Kan säkert vara 74 också, men jag skulle gissa på 75. Ja, tidigt 75. Och sen till vänster har vi Fillmore East-bild när de sminkade upp Nigel Bogart och satte handklovar på honom och skivkontraktet. Det gjordes två sessioner med detta och detta är en av dem. Peter i en märklig sminkning och tröja. Paul i banditsminket, Nigel Bogart i smink, Gene i vanligt smink och en banlonpolo. Och Ace i smink och vad har han för kläder? Det är någon slags velourtröja kanske. En svartvit bild så det är svårt att säga. Men... Och så till höger, längst till höger Bill O'Coin och längst till vänster Joyce Beowitz. Det vill säga de två som hade Flipside ihop och jobbade ihop och som blev Kiss Management. Nåväl, mer text här. Vad står det här då? Jo, nu har de börjat prata. Vi är på nyårsafton på bilder. Och innan, skivkontraktsbilden är från december, 26 december, tror jag. Men texten, då är vi i februari 74, för nu är de i Los Angeles plötsligt och ska spela tv-grejen på Dick Clarks in concert och även gigen på Century Plaza Hotel och det andra stället. Så att, ja, lite oklart, som sagt, det hänger inte riktigt ihop, men nästan. Däremot, nästa uppslag, nu hänger vi ihop. Eller man ska säga. För nu är vi på Dick Clark in concert, den här fantastiska tv-showen. Alltså när den kom, när det videobandet dök upp ändå, man fick se, ja, det är de bästa 12 minuterna. Nej, det är inte de bästa, men det är bland de bästa 12 minuterna jag har sett någonsin. De tjatade in en gammal tjänst hos en gammal polare som heter Dick Clark. Alltså de, inte Kiss, de är managementet och Neil Bogart och Bill O'Coin, någon av dem som bara... Någon sög av någon och så fick Kiss vara med på tv. Det är så det funkar i den branschen också, fortfarande, gissar jag. Däremot så hade vi ju aldrig sett... Vi hade, när Kissery kom så hade vi klippet. Det är ganska... Det kommer från en beta-tape eller sådär som inte har varit helt skarp. Den är lite muddig i bilden, lite suddig eller man ska säga. Lite mjuk i konturerna. Men vi hade aldrig sett några foto direkt så ifrån gigget. Det finns idag... Det läckte ut ifrån en fotobyrå för kanske 5 år sedan. Riktigt knallskarpa superbilder i färg och allting. Där man ser tydligt att Paul faktiskt, han har ju stjärnan här, men han har en silverkant runt stjärnan. Det måste ju varit ett helvete att sitta och måla den varje gång han skulle sminka sig. Men det var en liten idé han hade där i början. Och de bilderna som har kommit ut nu då från Dick Clark, de är så pass skarpa som man ser den här silver outline. Men i Kistory, då bjöds vi på ett uppslag, en hel scensbild, allt är svartvitt här, på hela gruppen, som är så vansinnigt bra att jag önskar att de inte hade haft varken text eller andra bilder. Det skulle bara varit den bilden. Paul vid micken pekar ut Ace till höger, Gene till vänster och Peter i mitten och så loggan ovanför dem. Alltså tänk, det här är ett band som 21 februari då när de gör detta giget, då har de... Då har de spelat utanför New Yorks gränser. 3 gig i Kanada, typ. Och totalt sett har de spelat 40 spelningar. Nej, inte 40. Kan de ha spelat 30 spelningar. Och så är de här på nationell tv och ser ut som att de är ett jävla headlineband. Det här, alltså de, alla högtalare, trumsetet kommer att åka upp och Peter skjuter raketer mot trumpinnarna. Och eld och rök och firehouse. Alltså det ser ut som ett band som folk lyssnar på. Det är ju ingen som lyssnar på Kiss. Alltså ingen vet vem de är. När folk slår på tvn så... Jaha, är det tecknad film? Nej, det är ett rockband. Vem är det här? Ingen vet vem detta är. Någonsin här. Skivan har varit ute i 3 veckor liksom, eller 2. Ingen vet vem det är. Och så får de en sån slott, nationell tv, och ser ut som att, jo men vi är ju större än Black Sabbath. Det är ju magiskt. Herregud vad bra Bill O'Coin var på att jobba. Om vi har denna bilden som grund då, den stora hälsensbilden, så på vänster sida, sidan 47, har vi tre stycken andra svartvita bilder längst upp. Vilket är trevligt, för där har vi bilder från Juice. Hur vet inte det, säger gemene man. Jo, för att jag vet hur Kiss rörde sig i låtarna, och det är uppenbart att det här är Paul och Gina, de gungar medans Ace spelar solo. Och det är lite lustigt, för Juice har vi inte med på filmen. De spelade fyra låtar, men tre av dem har överlevt. Huruvida Juice sändes eller ej, det låter jag vara osagt. Antagligen sändes den, men allt vi har inleds med Nothing to Lose, fortsätts av Firehouse och avslutas med Black Diamond. Men vi har i alla fall lite foto från Juice, så det ska vi vara både glada och tacksamma för. Längst ner på sidan, där är lite text, vi ska se här. Ja, där pratar om Dick Clark där. Men längst ner på sidan har vi även en backstage-bild, där de står backstage på Hollywood Palladium, tror jag det heter, de spelar in. En ganska trevlig bild. För övrigt, det var inte just denna, men en bild från just den sessionen hade jag och Carl som fundering på om vi skulle ha som framsida på Partners in Crime-boken. Det finns en busig bild från den backstage-sessionen, men ja, det blev inte så, det blev en annan bild som är från ett annat år. På högersidan, återigen fortfarande helscensbilden som uppslag, så har vi två bilder. Vi har den klassiska Gene träffar Alice Cooper på festen efter Dick Clark, eller om det var efter det här Century Plaza. De spelade i två typ showcase-spelningar när de ändå var i Kalifornien. Och ja, det är nog den första där, 17 februari, när de är på Century Plaza Hotel, för det var där Alice Cooper var. Det var där han sa det klassiska, these guys are good, all they need is a gimmick. Det var där han yttrade det, tror jag. För sen är där även ett tidningsuppslag eller något sånt. Vi ser. Precis, tidningen Rock Scene. Kommer jag ihåg, de var där i februari 74. Rock Scene skrev om den festen i augusti 74. A party to remember, Casablanca Records. För det var ju då de lanserade Casablanca på det här hotellet. Och hade byggt upp scenerier som påminner om filmen Casablanca. Ja. Det var lite roligt, Neil Bogart hade väldigt kul med det. Det är synd att han inte fick överleva. Tänk vad man kunde prata med honom om. Tänk vilka intervjuer. Och, ja. Nåväl, då går vi strax vidare här till sidan 49 och 50. Och nu blir det lite plottrigt. Bakgrunden på sidan 49 är en reklam. Vad ska man säga? Reklambild för att Kiss har släppt en skiva och är ute på turné. Aprilgiggen listas 26 april, Victory Theatre i Toronto. 19 gig, 23 maj i Fresno, 7 maj i Mount Clemens och så vidare. Och en reklam för skivan, och så ser man att det är Kiss is sending the country up in smoke och sådär. Det stämde ju inte riktigt. Jo, livemässigt stämde det, men inte skivmässigt. Vi har en liten recension på plattan som där är en liten facsimil av. Och även, vad är detta för något? Jaha, inbjudan till Century Plaza-grejen var en bild på Casablanca-etiketten tydligen. Det var ju lite fräckt, det har jag inte tänkt på innan. Och så lite text om Dick Clark och lite annat. Där pratade de även om att när Kiss hoppade på den kanadensiska turnén i början av april, när de var, eller jo, april va? Ja, när de var förband till Manfred Mann i alla fall. Jag ringde ju på honom. Manfred är numera en vän till mig som... vi har en gemensam vän, den gemensamma vän har jag känt i 35 år, och ordnat så jag kunde ringa upp och snacka lite med Manfred till en krönika jag skrev en gång om 1974. Och han minns Kiss väldigt väl och tyckte det var roligt och ett knepigt band, och han tyckte ju att de hade ju idén att det var så mycket rök och djävulskap på scenen och sånt, så han tyckte att de skulle haft en i slutet av spelningen, när det var som mest rök på scenen, så skulle Gene ställt sig i en position. Och då skulle man fyllt scenen med rök, och så skulle Gene kutat av scenen, och så skulle de ställt upp en docka i samma position, och så skulle Paul eller Ace huggit ner den med svärd, och så skulle det ha varit blod i den. Det var ju en jättekul idé, och långt ifrån Manfred Manns övrig, alltså långt ifrån hans scenshow kan man ju säga. Mitt i Mighty Queen så åker svärdet fram och så hugger man basisten i Manfred Manns Earth Band. Ja, vad är det nu? Han heter jag. Så hugger man honom i bitar. Ja, den filmen hade jag köpt. Nåväl, högersidan, sidan 50. Det är det här. Jag har nog nämnt det innan. Jag tycker det är kul att man får se gamla ritningar och sånt. Men de inverterade så att den här, en ritning tecknas ju oftast på ett vitt papper med svart eller bläck eller sådär. Här ser vi då en svart bakgrund med lite rödaktigt, en rödaktig dräkt, och så står det Peter's Leather, och så är det som en torso. En liten idé vad Peter Chris skulle kunna ha för dräkt och sådär. Så det är en liten sketch som aldrig blev något av faktiskt. Den är lite mer lik någonting som Gene skulle ha. Men ja, det är lite kul i alla fall. Så har vi en låtlista under till. Och det står att The Songlist... Ja, det är från samma ritning. Under ritningen så är det The Songlist was for the first album. Notice Watching You is crossed out and Acrobat is listed instead of Love Theme from Kiss. Då är det liksom en tidigt utkast till låtlistan på första plattan. Jag läser som följer. Och det här är det konstigaste av allt. Eller det här är det logiskaste av allt, men det konstigaste att det inte blir av. Första låten på plattan, Juice. Varför är inte den först? Varför är det första låten på B-sidan? Mycket märkligt. Juice, Cold Gin, Black Diamond, 100,000 Years, Strutter, Nothing to Lose, Firehouse, Let Me Know, och så Acrobat. Och så har man då strukit över Watching You som är längst ner. Så det var, där fanns en tanke kring detta. Det här är ju typ, inte riktigt. Nej, inte riktigt alls faktiskt. Juice Cold Gin är ju livesetet. De öppnar ju med de två. Men redan sent 73 var Black Diamond i alla fall en av avslutningslåtarna. Så ja. Men de trodde ju, Kiss trodde ju stenhårt på Acrobat, ska ju sägas. Det var ju först producenterna som bestämde sig för att den skulle kortas ner. De hade nog ingen tanke på det själva. Att den skulle bli en love theme from Kiss eller sådär. Mer grejer på detta uppslaget. Längst ner har vi en liten pressgrej med läpparna och Jean som blåser eld. Kiss on fire, reklam för plattan. Till höger har vi en liten bild på Jean från röda fotosessionen. Där han står tillsammans med fotografen, hon som dog nyss, hette Rianne Rubinstein. En liten outtake från då. De gjorde en session i slutet av januari, eventuellt den 28, men det är inte helt klarlagt. Där minst en session, för att det finns olika sminkningar på Peter och olika sminkningar på Paul, för det är både stjärnan och banditmasken. I alla fall var det hon som tog fotorna, och den kallas för röda bakgrunden, för de hade en röd bakgrund. Det var logiskt. Och det känns ju logiskt, även idag faktiskt, även om det har gått så många år. Så den bild på Jean då när han står och tjafsar lite med henne. Och så, lite kul outtake från den sessionen. Och sen har vi ett tidningsurklipp om att Kiss Blitz Fillmore East. Och då är det ett tidningsurklipp som har den här bilden med Neil Bogart med skivkontraktet. Men från den andra sessionen, den som inte är från den tidigare som jag nämnde innan på det tidigare uppslag. De står i en annorlunda ordning, Peter har en annorlunda sminkning och de har annorlunda kläder, och Gene, nej vad heter han gitarristen, sångaren, Paul Stanley, hans banditmask ser mycket mer ut som en raccoon här. Det är väldigt mycket svart jämfört med annars när det brukar vara mer silver. Så de gjorde två fotosessioner med att han häftade fast sig med handklovar vid ett skivkontrakt. Och här är då en liten recension på Kiss på Fillmore East. Eller recension, det är mer sån här... Det var ju ett pressgig, Fillmore East-giget den 8 januari 74. Så det är lite så... Ja, återigen. De sög av någon i någon tidning, Circular. Det är lite oklart om det är tidningen som heter Circular eller om det är själva den här delen av tidningen som heter... Ja, vem vill veta? Kul bild i alla fall, och roligt snällt att de skrev något om Kiss även om de säkert inte tyckte det var bra. Nästa uppslag, nu blir det fint här. Och vi hoppar ju fram, återigen. Vem har layoutat detta? På vänstersidan, en vansinnigt snygg och dåligt fotokopierad bild. Ni vet den här klassiska Kiss på taket i Kalifornien ifrån januari 75. Asbra bilder, verkligen, finns det. och Ace i trekantsträkten och allting. Men det är ju verkligen, vi är ju ett helt år längre fram än vad vi borde vara rent bildmässigt. Plus att de har ju fotorna. Varför har de tagit en jättedålig tidningsurklipp och använt som bild när de kan använda sig av originalnegativet liksom? Jättemärklig idé faktiskt. Oh, och här kommer härlig sån 90-tals data. Ni vet när man använde clipart och sånt på 90-talet och man ritade i Paint, det är det ju många som gör fortfarande. Då har man gjort, man har den här bilden på Kiss på nästan hela sidan, den täcker 4/5 av sidan nästan. Och under skorna så ska det vara lite text, vit text mot svart bakgrund. Då har man gjort en sån här, man har inte dragit en rak linje utan man har gjort så det ska se lite ruffigt ut, lite sådär. Ja, så, som att man försöker dra ett rakt streck i Paint, men det blir ju aldrig helt rakt. Det blir lite upp och ner och lite upp och ner. Och då går det här strecket över båda sidorna, hela uppslaget. Men de är jättekantiga och jätte sådär pixliga. Det ser verkligen ut som att det är gjort i Paint. De har tagit hela det här uppslaget och sen har de dratt en linje i Paint. Alltså 1995 års Paint dessutom. Och så är det jättekantigt och suddigt, eller inte suddigt för det är skarpt, det är ju, alltså, bilderna är suddiga men linjen är pixlig. Ja, det ser så glöttigt ut som man får lite så, lite näsblod och så fnissar man lite och så tänker man lite, 2 500 kronor för den här boken, really? Nåväl. Jo, det står faktiskt under, i texten under, och det är också jätteroligt. Here we are on top of the Playboy building during our first visit to Los Angeles. Ja, eller nej. För det här är inte er first visit. Ni hade varit i Los Angeles ett år innan också. Men det är sött att de inte ens tittar på bilderna själva, utan de bara, ja men det är nog rätt. Ja, det är jättekul. Men det, ni som då har boken, ni måste titta på just detta uppslaget och titta på den här linjen, för det ser hemkokt ut. Verkligen. Mycket text. Är det något spännande i texten? Det är då... det står att plattan släpptes 21 februari. Ja, det är ju det här med när släpps skivorna. Och då är det är jättemånga jubileum alltid. Nyss var det ett jubileum, 3 januari. Nu firar Kiss 47 år. Vem har hittat på det datumet? Alltså, man kan ju... Var kommer det ifrån? Vad finns det för faktabelagd bakgrund till det datumet? Och då menar jag inte att Paul har sagt det 1997, för det är inte fakta. Han, alltså, jag vill ha, ja, det är så glöttigt så. Men strunt i det. Och det, första skivan, när släpptes den? Ja, när släpptes den? Man kan gå in på Wikipedia och så kan man tro på det som står där. Eller så kan man använda sig av folk som researchar och lägger ner hela sitt liv på det. Så kan man skita i det och ändå hänvisa att ja, men det står faktiskt på Kiss Online att de spelar i Rio 1982 och att det var första giget som Paul spottade blod rakt på Vinnie. Och då är det ju sant naturligtvis, för då står det ju på Kiss Online och de borde ju faktiskt veta. Det var de som var med. Ni vet vad jag tycker om det. Nåväl, här står det att det är 21 februari. Det är helt åt helvete fel. Men det spelar ju, jag låter det... Ja, det finns en väldigt, väldigt fin och lång genomgång om när första plattan släpptes som Ross Radley har gjort. Och den som vill läsa den kan gå in och leta upp den. Den finns på Facebook. Den som vill leva vidare i någonting annat kan strunta i att läsa den. För man får faktiskt lov att välja. Bara man inte ljuger för folk och säger att Kiss spelade 1982 i Rio. Väldigt trevligt litet uppslag. Vi har massa text då och sen har vi framförallt 3 bilder. De är tagna från publiken. Kiss står på en scen som är ganska hög och de är tagna från publiken. Och konserten är St. Louis, The Big Kite någonting festival, Shuhei, Chip Shufaes och Mahogny. Inför typ 70-80 000 personer. En jättestor festival i St. Louis den sista mars 1974. Någon måste ju ha varit där och gjort någonting med film eller ljud. För vi har lite bilder, både tagna nere från publiken och faktiskt från sidan av scenen också tror jag. För det är mitt på dagen, mitt på ljusan dag går Kiss upp. Och det blåser som Sören, Gene och Pauls hår står åt alla håll och kanter. Men vi har aldrig fått mer än lite foto därifrån. Någon borde ju faktiskt ha bandat eller suttit där med Super 8-filmkameran, för det var ju flera band som spelade och Det ena med det tredje. Så det är en vacker dag. Kanske vi får en film från Mars 74 som skulle bli en av de tidigaste filmerna vi har med bandet. Men det har vi inte fått ännu. Så vi får längta efter det. Och då kan vi titta på bilderna så länge i alla fall. De är sköna i sin dålighet. Det är inga bra bilder, det är inga perfekta bilder, det är inga proffsbilder. Det är coola bilder tagna från publiken på Kiss 74. Som det måste ha sett ut när man stod så nära och ville se Foghat. Och så kom Kiss först och bara, i helvete är det här? Mamma, jag får låna kameran. Nästa sida då. 53-54. Nu blir det tjusigt. Okej, 53. Vi börjar med den. Den är rörig, så det här har vi mycket att prata om. Längst upp till vänster, Ace. Ifrån, jag skulle gissa att det är Academy of Music i januari. 74-giget där, 26 januari. Lite oklart, det är en skitsnygg färgbild på Ace. Från 74 med blixttröjan. Jättebra bild, verkligen. Väldigt, väldigt bra bild. Under den har vi en recension från Chicago Tribune. 22 april 74, att en recension på Kiss ifrån Aragon-gigget 1 april. Det är det vi kan lyssna på numera som har kommit ut som radiogig. Bilden på Gene är från nyårsafton 73 för övrigt. Som är med i recensionen. Inte bilden när man stod och tittade på gigget för att det var ingen filmkonsert. Utan när man stod på riktigt och så stod de där. Och då använde de sig således inte av projektioner. Och under Gene, eller bilden på Gene och under recensionen där Chicago 74 så har vi lite text. Vi gjorde ett gig med Savoy Brown i Flint och de skrattade åt oss och sen så gick vi ut på scenen och sen så blev publiken galen och sen blev Savoy Brown snälla mot oss. Ja, det är samma gamla kör så det behöver vi inte göra. Men i högerspalten på denna sidan är roligare för där har vi den här Jeans anteckningsbok med turnédatum från 74. Fatta när Sverre hade köpt Kistory. Och jag fick sitta hemma och jag satt med bläckpenna och papper och skrev av alla de här turnéerna. Man hade ju aldrig sett en sån här turnékronologi. Nu är den ju inte helt korrekt ändå. Men det mesta av den är faktiskt skriven på den tiden. Inte allt. Där finns tillägg och sen finns det vissa sidor som absolut är gjorda i efterhand. Men det mesta, speciellt detta uppslaget här, är väldigt tydligt att det här är från 74. Och att sitta och läsa då, var är vi i tiden här? Vi är i maj. Och sitta och läsa ortnamnen i Saskatchewan Arena och Lethbridge. Vad heter det? Lethbridge, jag visste det, det är där uppe i Kanada. Pavilion och Long Beach Arena och sånt. Alltså det är så jävla häftigt att få lite kronologi i det samtidigt som det var första gången man riktigt fattade att de spelade ett gig vid 8. Och vid 10 satte de sig i bussen och körde 1 miljard mil till andra delen av USA för att spela ett gig i en halvtimme. Sen körde de 1 miljard mil åt andra håll. Alltså, ja, en väldigt märklig turnéhistorik 74. Men det var ju, de spelade överallt. Var det någon som sa, ja ni kan komma? Så körde de dit, oavsett var det låg. Och ibland blev det väldigt långt. Ibland var det nog svårt att hinna också. Under det har vi en bild återigen från... Kan det vara? Är det nyårsafton? Det är en recension nämligen på ett gig. Vilket gig är det recension på? Även detta är en recension på Aragon-gigget. Alltså 1 april. Men där är det en bild från 74, men det är inte Aragon, för det ser inte ut så. Det är Ace. Det ser faktiskt ut att vara Academy of Music januari 74. Det är med i tidningsutklippet då, menar jag nu. Och under det så har vi någon intervju med bandet från Los Angeles Times 1976. Helt malplacerad. Och så är det en sån jättelång tidningsfaksimil. Eller alltså, faksimilen är inte lång, men själva intervjun är lång och så står det bara We are the biggest band in the world, bla bla bla. Mitt på denna sidan med alla de här pryttlarna så har vi en bild på Peter Criss från den här röda bakgrundssessionen. Om man då bara tittar snett, eller rakt över till höger till nästa sida, 54, där har vi en bild på hela gruppen från röda bakgrundssessionen. Och då ser vi direkt att Peter ser annorlunda ut på båda bilderna, eller alltså om man jämför dem. Så ser man att det där är från två olika sessioner, han har olika sminkning nämligen. Så att minst två sessioner gjorde de, för Paul hade ju då stjärnan på en och banditen på en. Så. Gruppbilden är vansinnigt snygg. Peter står med en kniv på bilden. Jag gissar att det här är kanske en sån bild som har cirkulerat då på 70-talet i press. För det hävdar, kommer ni ihåg den här Jan Peterson-boken Snöret, där det hävdades att Peter Criss kastar kniv mot gitarristen Ace Frehley och sånt. Varför han har kniv här, det är väl för att se tuff ut, men det var ju inget som de använde på scen och det var inget han någonsin hade på någon fotosession efter detta. Så att det blev en sån skröna som sen levde vidare, vilket ju är väldigt märkligt. Eller inte märkligt, för den tiden kunde man inte gå ut på internet och kolla. Jäkligt snygg bild i alla fall, sån här röda bakgrunden bild. Och längst upp till höger en liten fyrkantig kvadratisk bild på Gene från 74, kanske även den från Academy of Music faktiskt. Det är lite svårt att säga, jag har alla de här bilderna digitalt, men det är så vansinnigt många tusen att gå igenom, och det kan jag ju inte göra här när jag sitter och poddar, för då somnar ju först ni och sen jag, och sen så kommer ingen ihåg att stänga av, och då blir det långa avsnitt. Lite text på sidan också om hur illa läderkläder luktar när man har svettat sig i dem. Det är ju alltid relevant. Det var väl det jag avslutade förra avsnittet med på sidan 42 om deras läderkläder och att de stod upp av sig själva. Det är väldigt mycket fokus på hur illa de luktade, kan vi säga. Förvånansvärt mycket i alla fall. Och det är väl inte... Jag hade ju hellre läst. Om jag hade den 17, det var då vi var inne och spelade in Black Diamond, men vi hyrde en akustisk gitarr till den 18 och la på introt i efterhand, och det är det jag som gör liden och blablabla. Sådana grejer hade jag gärna läst. Inte huruvida de luktade gott eller ej, eftersom jag känner inte att det fyller någon kunskapslucka alls faktiskt i min research. Men det är väl kanske bara jag, så att nu ska jag ju inte hålla på här och skåda näsan i vänstersvängen. Nästa uppslag, fulast hittills. Om man ställer sig en bit ifrån ser man att okej, det är någon som har ju, någon har scannat in Gene från första skivomslaget. Och sen har man ju dratt det genom Paint, för det ser jätteglöttigt ut, och så har man zoomat in det stenhårt så det är bara ögonen och lite av näsan. För mig, när man bara sitter så här nära som jag gör nu, så är det svartvita blobbar. Helt utan sammanhang eller kontext. Mycket, mycket fult uppslag. På vänstra sidan har vi en bild backstage ifrån tidigt 75. Beacon faktiskt, gissar jag. Acer 3-kanten. Det ser ut som att det är Beacon i alla fall. I mars 75. Och sen under så har vi en bild på... Ja, det är ju Larry Harris som skrev den fina boken... vad heter den nu då? And Party Every Day, The Inside Story of Casablanca. Han jobbar på Casablanca, så det är Larry Harris och en snubbe till. Möjligen Tom Wehrman från Epic Records. Tillsammans med Kiss från 74. Anledningen att jag säger att det kanske är Tom Wehrman från Epic Records är för att det är en bild, eller det är en text. The first time I saw Kiss was at their loft on 23rd Street. The performance was wonderful, really good, really loud and really hardcore compared to Wicked Lester. I really didn't think these guys had it in them to be so different from what they were doing a few months before. The best part about it was when Paul threw the bucket of confetti at everyone. Och det var Tom Wehrman som sa... Nej, jag tror inte det är han på bilden under faktiskt. Strunt i det. Det är en snubbe backstage. Larry Harris är den andra, och det går säkert att lista ut vem den andra snubben är. Sen har vi Bill O'Coin som har sagt något på höger sidan. Där är en liten kvadratisk bild på J.R. Smalling. Och så lite text. Och det här har de pratat lite om att ska vi se här. Nu är det lite sån här skrönor igen. Nu är vi då i april när Kiss var förband till Argent. Argent would not let us do any encores, says Gene. Every time we would try to play an encore, the road manager would cut our power. By the third show of the tour, the crowd was begging us to come back after our set, so we went out hoping that there was power, and there was. We didn't have any more songs to play, so we redid Juice. Det där är ju bara struntprat. De hade ju alltid en fast standardsetlist. Och de hade ju standardset. Och i den mån de fick spela ett extra nummer så la de in Baby Let Me Go. Eller Cold Gin. Ja, lite glöttigt. Men det är bra, Gin. Håll fast vid din dröm. Eller vid din tanke. Nåväl, at the end of the song we figured the show was over. But the audience would not let us leave. So we did Strutter again. Ja, Ja, visst gjorde ni. And we kept doing songs over until we finished a full half of the set we had just played. Som spelade alltså en och en halv konsert den dagen. When we were finally done, we walked off stage and went to look for Argent's road manager to thank him for not cutting the power, but we couldn't find him. He was eventually found later that night, locked in a road case. What happened was our road manager, J.R. Smalling, a big black guy who we love dearly, happened to have his Bowie knife in his hand and basically told Argent's road manager that if he touched the power cord, Junior's knife would touch his neck. Needless to say, we were thrown off that tour immediately. Att de blev avkastade från turnén, det stämmer. Men att de skulle ha spelat ett och ett halvt set, det är... Ja. Ge mig inspelningen så ska vi diskutera. Absolut. Nåväl. Vi vänder blad, som man brukar säga. Och nu blir det tjusigt. Nu ska vi se. Okej, nu är det fina bilder här. Nu är färgbilder till att börja med. Ett uppslag här. Uppslaget är en färgbild, dålig men häftig, ifrån Sunshine Inn, tror jag. För det, de har klippt den lite så man ser inte, men jag för mig den här, man ser att taket hänger ner. Det var Sunshine Inn i Asbury Park, var ju ett ruttet ställe att spela på, kan jag säga. Men de var där ett par gånger 74, både i juni och i november. Och det här är juni 74. Och jag tror det är, eller jag är säker på att det är Sunshine Inn, det är bara det att man har klippt, beskurit bilden rätt ordentligt. Man ser inte att det hänger ner från taket, delar av taket och isoleringen. Men det är en cool bild som är hela uppslaget och det är bara Paul och Jean och lite rök. Det är verkligen, ja, stämningsfull och tuff. På vänstersidan, under Paul, eller över Paul, har vi lite text. Men vi har framförallt en knepig närbild på Paul från vilket 70-talsår som helst. För det är han i smink, men det är inte 73. Och det är inte efter 80, men jag vet inte. Den är dessutom så här digitalt förbättrad så att den ska se fräck ut. Vilket ju betyder att den ser ut som den gjorde 1995. Och det passar ju extremt bra, för det är ju typ då den är gjord digitalt, närbilden. Men till höger om detta har vi en skitcool bild på Ace i färg från 74. Jag tror det är den 26 januari på Academy of Music. Och under det har vi en gruppbild på Paul och Ace vid micken till vänster och Peter till höger. Och den bilden, den kan jag med emfas och säkerhet säga är från den 26 januari på Academy of Music. Det känns nästan som att de har ett litet stallbilder därifrån som de slänger in här lite då och då. Men den bilden, den är jag helt övertygad är därifrån. Och på högersidan då, lite mer text, men vi har framförallt, och så Jean då från Sunshine in i bakgrunden. Men vi har en annan bild, vi har en färgbild på Jean, även den. Jag tror den är från 26 januari. Jag tror inte det är ny. Nej, vi har inga färgbilder från nyarna, utan det här är 26 januari 74. Eller är det mars? Det är Academy of Music i alla fall. Och under det har vi en bild på Peter från början av 74 live. Jag kan inte på rak arm säga. Jag tycker bokstäverna hänger lite snett, så ramen har inte kommit ändå, bör det fortfarande vara tidigt. Kan vara Academy of Music den med faktiskt, ja. Det går säkert att kolla upp. Texten, de berättar lite om Neil Bogart, men det står inget. Nej, det står egentligen inget. De fick vara med, ja, de berättar lite om Mike Douglas show, de fick vara med där. Och det var ju trevligt att de fick det. Återigen, någon som kände någon på grejen och sa att om jag känner dig på grejen så får kissa mig i tv. Och så sa han, ja, visst. Nu är det mycket här. Hur långt har det här blivit idag? Oh, herregud, vi är ju på en timme redan. Då blir det här sista uppslaget då, sidan 59-60. Då kom vi 18 sidor fram i alla fall. Bra jobbat. 59, massa faximiler. Den här är en vansinnigt ful bakgrund som innan. Ingen aning vad det är. Svartvitt blurbs och så de här kantiga, pixliga 1995 paint-kanterna. Det här har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att det här är en så uppenbar produkt av sin tid. Det finns inget tidlöst alls över hur denna boken är layoutad. Den skriker 1995, verkligen. Vi har en fräck grej, vi har Windows 3.1, vi gör allt i den, för det kommer ju aldrig att bli häftigare än så här, typ så. Mycket, mycket fult layoutad. Men här är jäkligt mycket prylar att prata om, eller inte prata om, för det är mest recensioner. Lite faksimiler på recensioner, skivrecensioner. bilden på Jean från 73, nyårsafton 73 igen, som varit med i en tidigare recension. Det var ju en av pressbilderna de skickade runt. Vi har konsertreklam från Atlanta i september 74, Electric Ballroom. Andra band som spelade där ungefär samma tid var ju Nazareth, Caravan, Aerosmith, Mother's Finest, Nektar. Det var ju kul. Ozzy Bissa. För er som inte har hört Ozzy Bissa så är det ett lite proggigt, lite fusionaktigt band. Jag har en platta. Det är jävligt bra. Stavas som det låter. Ozzybisa. Plocka någon av tidigare 70-talsplattorna där, så det är fräckt. Man hör aldrig talas, jag vet, de är ju ingenting, men plattan jag har är bra och de spelade tydligen på Electric Ballroom i Atlanta i oktober, några veckor efter att Kiss var där. Jag var ju faktiskt lite värdigt att avsluta med att på de här Electric Ballroom-giggen så hade Kiss Rush som förband. Det var ju lite fint nu så här, när det är som det är. Sen har vi en konsertreklam för Flint, nej vad blir det? Är det Flint? Ja, Flint Nordic Arena 4/4. Är det Flint verkligen? Var de i Michigan redan där? Ja, Nordic Arena, ja men det är väl Flint. Och Mike Quattro Jam Band. Och så en stor bild på Kiss, The Outrageous Kiss ska spela 4 april. Och så en liten reklamgrej för Kiss and Stonewall in concert. Och så står det ingenting annat än Tonight 7:30 to 12 at the Peru Circus Center Boulevard. Var låg det någonstans? Peru Circus Center. Nåväl, loggan i den här lilla reklamen. Det är en hemtecknad logga som är faktiskt inte helt olik 73. De här Hotel Diplomat hemtecknade loggorna. Så där. Lite ojämna kanter och lite ojämna storlekar. Och sånt. Ja, lite sött faktiskt. Längst ner har vi en recension på en konsert med en bild på Gene från nyårsafton 73. Och så det sista uppslaget då. Sidan 60 blir det. Mycket text, mycket ful layout i pixlighet. Bilder ifrån The Great Kiss Off. Den här tävlingen man kunde vinna. Ja, man fick väl se bandet live eller någonting. Alltså, vilken rolig grej att låta ut, att få se ett band live som man inte vet vilka det är. Och du får träffa dem också. Ja. Vad ska jag säga till dem? Texten som finns på sidan handlar om Mike Douglas show. De körde Firehouse och Nothing to Lose, står det. Den var ju inte med på tv i alla fall. Men de körde i alla fall Firehouse, för den har vi ju i toppkvalitet. Det är ju också fräckt. Andra gången de är på tv. Första gången de är på tv i sådana fina dräkter. Eller finare dräkter. De hade ju de hemkokta, hemsydda. Ja, jag vet Emil att du tycker inte de är hemkokta, hemsydda. Men jag tycker att de är det. Det hade de på första tv-framträdandet här med Dick Clark. Men här hade i alla fall Ace fått trekanten. Liksom. De börjar se lite proffsiga ut. Och sen har vi det klassiska med Sean Delaney. Ett citat av honom. Han är så svår den mannen. För han, dels har han ju alltid varit mytoman. I alla fall, eller mytoman. Han kanske tror på det han säger, precis som Kiss gör. Men det han säger hänger inte ihop om man använder sig av fakta. Men jag läser det som står här. The first time I saw Kiss was in this little rehearsal hall in New York long before they got signed. They didn't sound good. They were beyond loud. I mean, when they finished a song, you sat there with your whole head ringing. After they were done, Gene walked off the stage and over to Neil Bogart, grabbed both of Neil's hands and started to clap them. I couldn't believe it. It was an amazing moment. I knew that any band who had that much conviction in themselves had to be special. Det här giget är alltså showcasen den 28 september på Le Tang's Music Hall, eller Dance Hall. Det var där Gene gjorde detta mot Neil, men Sean Delaney påstår ju ofta i vissa intervjuer att han såg dem på Hotel Diplomat samma kväll som Bill O'Coyne var där i augusti. Så att det är så svårt det där, vad som är hästen och vad som är ägget. Men att han var med tidigt, det kan man ju liksom, och så long before they got signed, de var redan signade den 28 september när han såg dem, om detta var första gången. De var inte signade 10 augusti på Hotel Diplomat som var gigget innan, som var gigget där Bill O'Coyne såg dem. Så att det finns den här diskrepansen hela tiden. Det är så svårt. Det går ju inte att ta... Man får ju ta det som skrönor och så får man försöka... Det där med att han såg Gene gå ner och få Neil Bogart att klappa, den kan jag tro på, för den är så pass... Det är en så speciell grej som man inte bara hittar på. Och som då dessutom är återberättad av andra, typ Larry Harris och sådana. Men däremot så vill man ju ofta då berätta eller förhärliga sin egen del i något som blev en häftig historia liksom. Det, och där är ju Sean Delaney, alltså man, det skulle ju vara kul att få tag i en intervju med Sean Delaney gjord 78 eller 81, en riktigt djupgående intervju, men de flesta intervjuer vi har tillgång med honom är från sent 90-tal eller tidigt 2000-tal, och det mesta han säger där är faktiskt bara skitsnack, riktigt så här. Sånt Paul och Jean-snack. Det är det som att fråga Paul och Jean 1995 om 73. För att ingenting stämmer. Och det lilla som stämmer, det göms i så mycket floskler och förhärligande och förskönande och förbättrande. Så, och det är synd, för Sean Delaney var ju onekligen den femte medlemmen det där första året. Men det var ju bara det året. Men han var ju verkligen den som tog den här kolbiten och slipade den till en tidig slags diamant. Det var ju hans lokal, de koreograferade upp sig och de strömlinjeformade dräkterna, och att det liksom, det såg ut som ett headlineband, och det är ju mycket tack vare Sean Delaney. Det hans input till det kan aldrig överskattas. Så ja, det var ju synd att vi aldrig fick prata med honom innan det blev för sent. Nåväl, då har vi chattat Kistory del 3. Då ska vi bara se hur många avsnitt det dröjer innan jag ger mig på nästa 18 sidor. Yes, det här kommer bli en långtgående serie, det märker vi nu. Det blir som de norska bygdeserierna. Laila Brändens fjällrosor, den är väl 40 delar eller något sånt. Så att ja, det här kommer vara... Vi har inte kommit så långt, vi är på sidan 60. Så det är mycket kul kvar där att prata om. Och det blir mycket annat att prata om också. Vi har ett spännande år framför oss. Jag hoppas att ni har det. Jag har ett spännande år framför mig. Jag har nämnt det tidigare. Den 3 mars åker jag till Avesta. Och nu har jag fått veta att det är på biblioteket jag ska vara. Jag har inte riktigt koll på var Avesta ligger. Men jag tar mig upp så ser vi. Jag vet vad jag ska prata om. Det kommer snart lite reklam för det. De lägger väl ute på bibliotekets hemsida och lite sånt, hoppas jag. Och då kommer jag naturligtvis att länka till det på min Facebook-sida och Instagram och alla de vanliga sociala medierna där jag brukar häcka. Och för er som inte använder er av de sociala medierna, så ja, ni får mejla till mig om ni undrar något eller sådär. Det är det lättaste. Jag är lättast att få tag i på sociala medier som vanligt. Och vad ska jag prata om i Avesta då? Ja, det skulle jag kunna berätta nu. Absolut. Och som sagt, jag har fått podden med hjälp av er betald för nästa år också. Och det tackar jag evigt för. Är det någon som fortfarande framgent känner de vill slänga in en sponspeng, så är det liksom aldrig... Jag samlar de pengarna på ett speciellt ställe där jag har, som jag har till just... Om jag får tillfälle att köpa ett dokument eller två som vi kan göra ett poddavsnitt om eller någonting annat. Så. Och det, som sagt, där blev en slant över. Tack. Ska ni ha, som jag har investerat i någonting annat som kommer bli roligt framöver. Så ja, med detta sagt, 2020, det är det magiska femårsåret för podden. Och vi börjar närma oss 70 avsnitt. Det är helt makalöst. Jag fattar hur många timmar det är. 70 avsnitt. Och så fortsätter ni. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Skänk en tanke till Doris idag, och skänk framförallt en tanke till någon som ni håller av. Barn, hustru, man, släkting, djur. Någon som betyder någonting för er. Och fnissa lite glatt åt hennes snarkningar som har förgyllt mitt liv i 14 år. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, krama varandra, var snälla på internet, och så hörs vi snart igen. Nästa gång så är vi nog i havet, kanske. God afton.